lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi befinner oss nu i Markus evangelium kapitel 6. Och vi avslutade det förra programmet med de sex första verserna om hur folket i Jesu fädernestad Nasaret i otro förkastade Jesus. För de menade att de kände honom. Han hade ju växt upp där. Till de menade att de visste om hans yrke och hans släkt, det blev de till fall. Och på grund av deras otro gjorde Jesus inga under där, utom att han lade händerna på några få sjuka och botade dem. Vi läser i Markus 6 kapitel, verserna 7-9. Sedan kallade Jesus till sig de 12 och sände ut dem 2 och 2 och gav dem makt över de orena andarna. Han befallde dem att inte ta med sig något på vägen utom en stav, inte bröd, inte ränsel, inte pengar i bältet. Sandaler kunde de ha på fötterna, men de skulle inte bära dubbla livklädnader. Nu sänder han ut sina lärjungar med budskapet om omvändelse, vilket är samma budskap som Jesus själv predikade. Och han sänder dem 2 och 2. De utfyller varandra, uppmuntrar varandra och inte minst viktigt, de balanserar varandra. Kanske var det redan vid den här tidpunkten så att den ene var mera evangelist och den andra mera lärare. Och de skulle inte ta med varken bröd, ränsel eller pengar. Varför en sådan order? De skulle verkligen ha lätt packning. Det understryker att deras uppdrag är viktigt och det hastar. Och de skulle vara totalt beroende av Gud. Vi ska komma ihåg, här blir de endast sända ut till de förlorade fåren av Israels hus. När de senare sänds ut på en längre resa ska vi lägga märke till att Jesus ger dem order om att ta med dessa ting. Det betyder inte att de skulle vara mindre beroende av Gud. Men när de vet att de ska på en längre resa och på ett längre uppdrag ska de vara förnuftiga och ta med sådant som de helt säkert får användning för. Beroendet av Gud skulle inte göra dem ytliga när det gäller att ta ansvar för sig själva. Vers 10 och 11. När ni har tagit in i ett hem så stanna där tills ni lämnar den orten. Om man på något ställe icke tar emot er och icke hör på er, gå då bort därifrån och skaka av dammet som är under era fötter till ett vittnesmål mot dem. Här ser vi allvaret av att förkasta evangeliet om Jesus. Samtidigt säger dessa verser att det inte heller apostlarna alltid blev så väl mottagna. Det var situationer då de inte kunde göra något annat än att bara resa vidare. Vers 12 och 13. Så gick det ut och förkunnade att människorna skulle omvända sig, och det drev ut många onda andar och smorde många sjuka med olja och botade dem. De förkunnade budskapet om omvändelse, och undren var med och stadfäste deras budskap. Matteusevangeliets beskrivning av det här är mera detaljerad, och därför stannade vi för flera detaljer när vi vandrade genom Matteusevangeliet. Ryktet om Jesus spred sig över hela Israel, och det gällde helt från tiggaren på gatan och helt upp till Herodes palats. De flesta hade hört ett eller annat om Jesus. Ryktena spred sig som ringar på vattnet. Och så möter vi denna märkliga reaktion hos kung Herodes. En tid efter att han hade mördat Johannes döparen. Och jag tror att Markus har med det här för att visa Herodes märkliga och vidskepliga reaktion, vers 14 och 15. Ryktet om Jesus hade nu spritt sig vida omkring, och kung Herodes fick höra att man sade att det var Johannes döparen som hade uppstått från de döda, och att det var därför som dessa krafter verkade i honom. Andra sade, det är Elias. Andra åter, det är en profet lik en av de gamla profeterna. Ryktet om Jesus hade skapat högst blandade tankar och meningar om vem Jesus var. Precis som vi möter det idag. Vi upplever att olika människor har olika tankar och olika förklaringar om personen, närheten och kraften hos Jesus. Förvirringen var stor, och vi läser i vers 16. När Herodes hörde allt detta tänkte han, Johannes som jag lät halshugga har stått upp igen. Så vi ser att Herodes är rädd, närmast skräckslagen. Och vi fortsätter vers 17 och 18. Denne Herodes hade nämligen låtit gripa Johannes, binda honom och sätta honom i fängelse för Herodias, sin broder Filippus hustrus skull. Herodes hade nämligen gift sig med henne. Johannes hade då sagt till honom, du har icke rätt att ha din brors hustru. Hade de skriftlärda och överste prästerna tigit stilla om det här för att bevara Herodes vänskap, så kunde inte Johannes tiga. För Johannes var ju sänd av Gud, som det står i Johannes 1:6. En man uppträdde, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han nämner synden vid namn, vare sig det är i ökentrakter, i byar och städer eller i konungens palats. Och han säger rakt ut till Herodes, du lever i äktenskapsbrott. Det är synd. Även Herodias vet att det är sant. Det är därför hon bestämmer sig för att med list få mördat Johannes. Vers 19 och 20. Därför var Herodias förbittrad på honom och ville döda honom. Men hon hade inte makt till det. Ty Herodes var rädd för Johannes, eftersom han visste att han var en rättfärdig och helig man och beskyddade honom. Och när han hade hört honom blev han mycket villrådig. Likväl hörde han honom gärna. Men Herodes ville inte ge upp Herodias, som alltså hade varit hans brors hustru. Och synden och sanningen kan inte bo i samma hjärta. Och Herodes hjärta var upptaget med Herodias, och det hindrade honom från att bli fri. Han hade brutit det heliga äktenskapets gräns. Och när du bryter en gräns är det svårt att sätta en ny. Herodes var kung, rik på gods och guld, men han var inte fri. Han var en bunden man, för det är den som är bunden som alltid ser Guds gräns som ett hot mot sin frihet. Det är syndens bedrag. Och vi läser verserna 21 till och med 23. Men så kom en lämplig dag när Herodes på sin födelsedag höll en festmåltid för sina främsta ämbetsmän, de högre officerarna och de förnämsta männen i Galileen. Då kom Herodias dotter in och dansade, och hon behagade Herodes och hans gäster. Konungen sade till flickan, be mig om vad du vill, så ska jag ge dig det. Ja, han lovade henne detta med en ed. Bed mig om vad du vill, så ska jag ge dig det ända till hälften av mitt rike. Herodias hade bett sin dotter dansa för Herodes, för hon visste att han var en man full av begär, lidelse och vällust. Och om flickan var hennes dotter, så var hon inte Herodes dotter, men kom från Herodias tidigare äktenskap. Herodes såg henne inte som dotter, men som ung kvinna. Och berusad av vinen och fångad av lusten ger han henne med ed, så att säga, en blank check. Be mig om vad du vill. Och vi läser 24-26. Då gick hon ut och frågade sin mor: vad ska jag begära? Hon svarade: Johannes döparens huvud. Strax skyndade hon in till kungen och framställde sin begäran: jag vill att du nu genast ger mig Johannes döparens huvud på ett fat. Då blev kungen mycket bekymrad, men för edens skull och av hänsyn till gästerna ville han inte avslå hennes begäran. Innan vi läser de följande verserna är det något vi ska lägga märke till, nämligen det som Markus berättade i vers 20, att Herodes var rädd för Johannes, eftersom att han visste att han var en rättfärdig och helig man. Tänk, det visste Herodes. Han visste. Men begäret hindrade honom. Skulle han göra som Johannes förkunnade, måste han ge ifrån sig sin brors hustru. Och det priset var för högt, tyckte Herodes. Och det är det många som tycker också idag. Herodestypen får sin beskrivning i Judas brev vers 16. De lever efter sina egna begär, deras mun talar fräcka ord, samtidigt som det för vinnings skull smickrar människor. Herodes var rädd för Johannes. Han var styrd av sin lusta och såld under Herodias list. Och han var rädd för folket. Av hänsyn till gästerna ville han inte avslå hennes begäran. En bunden man alltså, men med sken av att ha all makt. Ger han nu sina order, eller rättare sagt, det order han är bunden att ge. Verserna 27-29. Och konungen sände genast en drabant med befallning att hämta hans huvud. Drabanten gick bort och halshög honom i fängelset. Sedan bar man fram hans huvud på ett fat och gav det åt flickan. Och flickan gav det åt sin mor. När hans lärjungar fick höra detta, kom de och tog hans döda kropp och lade den i en grav. Vi kan säga att Johannes döparens öde är ett exempel på den lön som världen ger Guds sanna vittnen. Och när man läst om Johannes döparens huvud som serverades på ett fat, så uppenbarar det denna världens ondska, men också martyrernas trofasthet. Och här går mina tankar till min nära vän, Haik Hovsepian, som i januari 1994 blev mördad i Iran av de muslimska myndigheterna. Mördad därför att han var ett trofast vittne för Jesus. Be för Irans kristna och be för muslimerna som lyssnar till våra dagliga iranska bibelprogram. Be för Tony som producerar de iranska programmen på farsi. Och tacka Gud för alla de människor som idag söker Jesus på grund av radioprogrammen. Thank you. Markus kapitel 6, verserna 30-31. Apostlarna samlades åter hos Jesus och talade om för honom allt vad de hade gjort och allt vad de hade lärt folket. Då sa han till dem: kom med mig till en obebodd trakt där vi kan vara för oss själva och vila er lite. Trots att Jesu uppdrag var så viktigt och han hade så mycket att utföra och människor ofta pressade sig på honom, så är det en arbetsform du aldrig återfinner hos Jesus. Och det är stress. Han jäktade aldrig. I sin fantastiska bok Bibelns eget budskap tar Hugo Odeberg upp just det temat. Och nu vill jag citera för dig något av det som han säger, citat: Jesus satte inte igång med en stor rörelse i den dåtida världens huvudstad Rom, med många sekreterare och många sändebud och en stor organisation. Utan han vandrade stilla och lugnt omkring i det lilla landet Israel. Och när han gav sina lärjungar uppdraget att förkunna evangeliet för alla folk, så gjorde han det med anvisningen att vara hans vittnen, det vill säga fortsätta i hans ande. Och det hade fått med sig ordet av mästaren: mig förutan kan ni intet göra. För honom är alltså jäktet och brådskan rent av ondo. Arbetet blir inte rätt arbete om det behärskas av jäkt och oro. Arbetet blir inte rätt arbete om det är en börda, något man inte hinner med. Och den som pålägger andra ett arbete som inte helt kan utföras i glädje och ro, han står i det ondas tjänst. Och minns att det är endast vilan som får en hel dag sig given. Under arbetsdagarna är det också en rytm mellan vila och arbete. Skaparen har givit människan sömnen som varje dags vila. När Jesus sa: kom nu avsides med mig och vila er lite, så var det mitt på en arbetsdag som det sades. Det vilar alltså ro över arbetet, ro över måltiden, frid över sömnen, ro, frid och glädje över den gemensamma gudstjänsten. Men så är det dessutom givet den gåva att få vara alena, ensam i bön, i eftertanke, i tankens ro och vila. Och ordet är bevarat i vårt evangelium så som ett ord till alla, till var och en som läser det. Detta Jesu ord är menat att vara lika friskt och direkt till alla tider, i detta nu, som då det en gång sades till lärjungarna. Och det skönaste med denna vilan i ensamheten på en öde plats, det är att det är med Jesus som den ensamme är alena. Därför är han ensam, dock aldrig ensam. Han hör ordet: vila dig lite, min vän. Så långt Hugo Odeberg. Och vi läser från Markus 6, verserna 32-34. Så for de i båten bort till en ödslig trakt där de kunde vara för sig själva. Men man såg den fara iväg och många kände igen dem, och från alla städerna strömmade människor dit landvägen och kom före dem. När Jesus steg i land fick han se en stor folkskara, och han greps av medlidande med dem, eftersom det var lika får som inte har någon herde. Och han undervisade dem grundligt. Det är inte alltid lika lätt att finna en plats där man får vara alena och får stillhet. Och Jesus ser bakom människans fasad. Han ser att de är får utan herde. Och han är den gode herden. Därför ger han dem föda. Först andligt och sedan lekamligt. Verserna 35-37. Men när det redan var sent på dagen gick hans lärjungar fram till honom och sade: trakten är öde och det är redan sent på dagen. Skicka iväg dem så att de kan gå bort i gårdarna och byarna här omkring och köpa sig mat. Men han svarade dem: ni ska ge dem något att äta. De svarade: ska vi då gå bort och köpa bröd för 200 denarer och ge dem att äta? Han ger dem en omöjlig uppgift. De måste lära sig, och även vi måste lära oss, att uppdraget han ger oss, det är omöjligt. Orsaken är klar. Han ska göra det. Och när han ska göra det så använder han lärjungarna. De ska ta del i detta. Verserna 38 till och med 44. Han svarade dem: hur många bröd har ni? Gå och se efter. När de hade gjort det svarade de: fem bröd och två fiskar. Då befallde han dem att låta alla sätta sig ner matlag vid matlag i det gröna gräset. Och de satte sig ned grupp vid grupp, några på 100, andra på 50. Sedan tog han de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen och bad bordsbönen. Och han bröt bröden och gav åt lärjungarna för att de skulle lägga fram åt folket. Även de två fiskarna delade han ut åt dem alla. Alla åt och blev mätta, och man samlade upp vad som hade blivit över av bröd och fisk, 12 korgar fulla. Och det som hade ätit var 5000 män. Det här är ett under. Han som i begynnelsen skapade fisken och fick säden att växa ger genom sitt skaparord föda för den stora folkskaran. För några i skaran var det kanske första gången de åt sig riktigt mätta. Vi läser verserna 45 till 52. Strax därefter nödgade Jesus sina lärjungar att stiga i båten och i förväg fara över till Betsaida på andra stranden, medan han sände hem folket. När han hade tagit avsked med dem gick han upp på berget för att bedja. När kvällen kom var båten mitt ute på sjön, och han var ensam på land, och han såg att det rodde med stor svårighet, ty vinden låg emot. Då kom han emot den vid den fjärde nattväkten, gående på sjön, och höll på att gå förbi dem. Men när de fick se honom gå på sjön trodde de att det var ett spöke och skrek högt, ty de såg honom alla och blev förskräckta. Men han talade genast med dem och sade till dem: var vid gott mod, det är jag. Var inte rädda. Sedan steg han upp i båten och vinden lade sig. Det blev alldeles utom sig av häpnad, ty det hade inte kommit till insikt genom det som skedde med bröden, utan deras hjärtan var förblindade. Vers 48 säger oss att lärjungarna rodde med stor svårighet. Vinden var emot. När vi sitter inne i värmen i fåtöljen där hemma tänker vi kanske inte på hur fruktansvärt de faktiskt hade det. De kämpar och ror så svetten rinner. De flesta är fiskare och vana vid sjön och även vana vid hårt väder. Men nu har de stora svårigheter. De tror att de ska gå under. Jesus har visst glömt oss. Men det står att han såg att de var i svårigheter. Och då kom han emot dem vid fjärde nattväkten. Fjärde nattväkten, det vill säga mellan klockan 03 och 06 på morgonen. Så lärjungarna upplevde inte någon ögonblicklig lösning. De hade mycket länge kämpat och rott med stora svårigheter. Men Jesu ögon följde dem. Och han grep in när det var hans tid. Och lägg märke till Han grep inte in därför att lärjungarnas tro var så stark, men därför att de behövde det. Markus säger rakt ut att de hade inte kommit till insikt, utan deras hjärtan var förstockade. Men hjälp, det fick de, halleluja. Jag vet inte var du befinner dig, du som just nu lyssnar. Du kanske befinner dig i en av livets hårda stormar. Du sitter kanske ensam i ett mörkt hörn. Eller du möter frestelser och problem som är för tunga att bära. Jag har goda nyheter. Jesus ser dig. Och han känner både dig och ditt problem. O, om du kunde överge dig själv och din nöd till Jesus. Säg med sångaren: Jesus, kär min lots du bliv, ej i storm mig övergiv. Vi läser 53 till och med 56. När det hade kommit över nådde det land vid Genesaret och lade till där. När det steg ur båten kände man genast igen Jesus, och man skyndade omkring i hela trakten och bar det sjuka på bårar dit, där man hörde att han uppehöll sig. Och vart han kom, till byar eller städer eller gårdar, lade man det sjuka på de öppna platserna. De bad honom att åtminstone få röra vid hörntofsen på hans mantel, och alla som rörde vid den blev botade. Du och jag kan inte ens i vår vildaste fantasi föreställa oss hur många människor Jesus botade. Ja, det var så många att det var omöjligt för Jesus att personligen ta sig an den enskilde i detta tillfälle. Och så ber de om att åtminstone få röra vid hörntofsen på hans mantel. Denna sjöresa har en helt speciell betydelse för Markus. Det var på Jesu order att lärjungarna gick i båten. Liksom det är på Jesu ord och löfte, en troende läggs till församlingen. Vinden och svårigheterna talar om den motgång och de prövningar som Guds församling möter på tidens hav. Därför är det också en naturlig fortsättning av berättelsen att Jesus och lärjungarna går ut ur båten och fortsätter sin gärning bland människorna. Med Jesus som Herre och församlingen som bas för verksamheten. Och med det säger jag: Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368 Stockholm.